I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Äntligen fredag och dags för din favoritpodcast och det 38:e avsnittet av den där jag, Britta Zackari, och du, Parisa Amiri, går igenom det bästa och sämsta som har hänt under veckan.
Ja, vad gäller kultur och nyheter. Så den här veckan sträcker vi oss ända från personen som vi båda älskar, som kommer förgylla både vår och er filmhöst, till Hanif Balis senaste strapatser, kontroverser, med en fullständig guide till Bali-retoriken.
Vi kommer också att dissekera ett nyord som faktiskt inte ens behövs. Mm. Och sen så kommer vi såklart att tipsa om det bästa du kan se på tv, lyssna på podcast och också se på Instagram.
Det ni egentligen kom hit för, helt enkelt. Så glöm inte att rita och recensera den här podden i diverse appar om ni gillar oss. Annars kan ni gärna skita i det. Välkomna hit, säger jag.
Välkomna!
Jag var just i köket och hämtade kaffe. Ja. Och jag, du vet när man ser att mockamastern i detta fall.
You kaffe. Know that thing where... Börjar du, är det här din stand-up-special?
Absolut. Mm. Men en kaffekokare, man ser att den håller på och fylls på. Den är i kokning. Men jag är också en gränslös, konsekvenslös människa. Så jag rycker undan den. Jag vill ha det färskaste kaffet.
Men du kanske också trodde att den hade automatisk droppavstängning.
Det är också väldigt vanligt, mitt försvar. Privilegierad sak att tänka. Drar bort den, var på personen bakom mig direkt. Oj, jag trodde du råkade ta den som du rinner ur. Sitter alltså en person vid ett bord. Mm. En mer paragrafryntig. Och jag måste fejka att jag inte visste det.
Nej.
Och det kände jag så här, den dagen jag gör mitt Fleabag-avsnitt, i och med att jag inte är en sån, eller serie, i och med att jag inte är en sån konsekvenslös, att jag liksom håller på med droger och sånt, eller sexmissbrukare. Så liksom det här mer...
Ditt enda living on the edge.
Mm, det är bara så man kan gestalta hur... Alltså jag åsamkar heller någon annan smärta och lidande i att det kommer kaffe överallt.
Hur skulle du ha gjort det? Alltså...
Tagit den som inte, det inte rann vilt kaffe.
Jaha, du menar att, jag tänkte hur du hade gjort i din tv-serie, men då hade du rullat på exakt det här.
Ja, det här hade varit starten. Och så nu blev starten här.
Mm, exakt. Ja. Mm.
Men hur är det med dig? Du har varit i möten. All det.
Alltså jag har varit i möten, det är inte det intressanta. Det intressanta är, med min dag hittills, det är att min man sa till mig, Britta, om du får tid över idag och gå och köpa lite kläder, kanske du borde göra det. Och vet du, alltså det låter ju som en present. Men man ska också veta att den här outfiten som jag har på mig, blus och byxor, blusen har här en kräksfläck, amnings bröstmjölk på sig, och också blåbärssylt. Och jag, det är samma outfit som jag hade igår och i fredags.
Men du, det är ju ett effektivt sätt att få sin partner att, inte ordet tillåta, men kanske vara mer öppen för att man går on a rampage på stan. Att ta på sig
alltså
samma
att svälta
kläder.
Svälta ut honom.
Samma kläder en vecka i rad. För att han ska känna så här, men gud, jag kan inte gå runt stackars med det här. Och stackars.
Det här går inte. Det var faktiskt, alltså jag tror att Kalle Wahlström av alla människor i hela världen, tror jag inte tänker så här, ska jag behöva gå bredvid det här? Han har liksom noll, alltså han har ju, han tigger ju så knappt så med sig själv.
Han är också gift med Britta Zackari. Okay.
Trophy wife since 2008.
Ja, men jag misstänker att jag kommer fel. Få en trophy husband.
Det tror jag. Eller vad då? Som att du skulle inte vara trophy när det är det. Rulla vignett.
På podden brukar ju starta med att vi inviger er i tre grejer som vi har upplevt, tänkt på, konsumerat eller kanske bara grejer som dök upp i huvudet innan vi gick in i studion. Och Britta är först ut.
Ja.
Tre grejer.
Tre grejer. Nummer ett. Om jag säger Black Lady Sketch Show, vad säger du då?
Det låter som att någon beställde exakt det på tv-bolagslingo. Vi skulle behöva en Black Lady Sketch Show.
Mm.
Och sen så var någon jätterolig och döpte det till just det.
Ja, men det skulle absolut kunna vara som en del i en strategi där de har så här pekat på så här en graf målgrupp. Och bara, här har vi ett hål. Mm. Men å andra sidan, alltså, välkommen in, höll jag på att säga. För att alltså, hur många har det funnits?
En inblick i tv-världen, bara snabbt, jag vet vad du syftar på. Men det finns olika grupper man försöker nå. Så att hela segmentet ska nå alla förhoppningsvis. Och en heter Lyk. Där känner du till, va, Britta?
Nej,
vad är Lyk? Lågutbildade yngre kvinnor.
Oj, oj, oj.
That's where the money is.
Vilka programtyper rör sig mot det?
Nu kommer inte jag ihåg en enda specifik. Men det var så intressant att lågutbildade skulle vara lika med intressera sig för
det är konstigt att
kläder,
man har samma,
familj och liknande.
Att man, och man alla är lågutbildade har samma intressen.
Inte det speciellt.
Det luktar klasshat, tycker jag. I alla fall, Black Lady Sketch Show är faktiskt ett konto jag började följa på Instagram. Oklart, minns inte riktigt varför, men där kommer det då sketcher. Men det är också en HBO-serie. Men det säger ju någonting om hur vi konsumerar saker nu för tiden. Mm. Alltså jag hinner inte, eller hinner, jag är ju, men mitt beteende är inte att jag aktivt har sökt upp den på HBO. Utan det når mig via Instagram, för där lägger de upp liksom hela sketcher på det här kontot. Och det är en kvinna som heter Robin Thede, tror jag man uttalar det, tillsammans med tre andra som tidigare har ju, alltså vi har liksom en person kommer från Insecure och som har jobbat med komedi liksom på andra håll och har samlat ihop det här och bara, det är sketcher och det är svinkul och det är ganska välkommet att det är så här, det är inte en vit människa i en enda ruta liksom, men det är liksom inte en grej av det utan det är istället för att vara så här, en gästroll. Vi vet alla exemplet Vänner som hade en person of color på hela 80 000 säsonger.
Eller, får jag säga det? Girls.
Ja.
När Lina Dunham får kritik 2 säsonger i rad att ha en serie som utspelar sig i Brooklyn och Manhattan utan en enda svart person i New York. Då när hon rekryterar någon, i det här fallet my baby, Donald Glover, som ni kanske känner till mer som Childish Gambino och ni andra. Det är upp till er.
Mm.
När han är med där, och då är han med just i rollen som hennes nya svarta pojkvän. Och twisten ska vara att han visar sig vara republikan. Och att det ska vara världens gräll, att man kan vara svart och republikan.
Mm.
Och där bryter det sig mellan Lina och Donald. Det är ju ett grepp man kanske inte ska börja med. Jag tycker att det är en intressant frågeställning. Att man som privilegierad träffar någon som man antar vissa saker om politiskt. Som sen visar sig ha andra åsikter. Det är ju intressant i sig. Men det kanske inte är det du ska liksom svara på kritik med. Utan bara väv in det som att det är människor som alla andra.
Mm.
Vilket det ju är.
På sketchsidan så är det ju också tydligt i Saturday Night Live, som ju är det mest framgångsrika liksom, sketchprogrammet. Där har man kanske, alltså, i varje ensemble, så är det ju, alltså, det är ju inte majoritet människor of color, utan det är ju liksom som att det är undantag. Och det är i alla fall, jag tycker, på tiden att det finns, alltså det här programmet finns, och det är också, alltså framförallt det viktigaste, det är väldigt, väldigt kul, så det tycker jag att ni ska kolla in.
This show has been a vision of mine for the last 2 decades. To have something so uniquely catering towards black women is really exciting. Just doing something that's never been done in history of American television. There's never been an all black woman sketch show.
Jag skulle vilja rekommendera något som mainstream these days, som att lyssna lite på Phoebe Waller-Bridge. Vi har ju tidigare pratat om henne eftersom du har pratat om Fleabag. Jag har nu klämt allt Fleabag som finns under helgen. Det som jag skulle vilja tipsa om är dock inte titta på Fleabag, för det har ju folk redan sagt åt er hur många gånger som helst, utan jag skulle vilja att ni kollar upp podcasten How to Fail, och den har jag nog nämnt tidigare.
Mm-hmm.
Det är en människa som heter Elisabeth Day som helt enkelt har en podcast som handlar om så här, kan vi lära oss av våra misstag istället för hur himla bra det går hela tiden.
Ja, och jag tror Phoebe Waller-Bridge är en sån som får människor att känna sig väldigt underlevererande. Mm. I och med att hon, förutom att hon har skrivit och starring Fleabag, också har skrivit Killing Eve.
Ja.
Också har skrivit
alltså,
varit med
sjukt.
I Crashing. Just nu skriver nya Bond-filmen. Ja, men det är bara fortsätter.
Därför kan du nog tycka att det är ganska härligt att lyssna på det här. För att Phoebe Waller-Bridge berättar, varför vill man säga hela hennes namn varje gång? Det är ganska härligt, som en
så
härlig melodi.
Ja.
Därför att hon berättar om hur himla dåligt det gick för henne i början. Alltså hon gick ut scenskolan då, eller motsvarande, och fick liksom inte en enda roll. Alltså jättesvårt att bli castad. Och till och med när hon så här läste, hon berättade bland annat att hon läste för en roll i Downton fucking Abbey.
Downton Abbey.
Där hon liksom läste en roll och tänkte så här, nu ska jag gå in och vara superseriös. Och så var det som att de som, alltså typ regissören säger till henne efteråt, bara, intressant, jag visste inte att den här karaktären var rolig. Alltså det är som att hur hon än gör så är hon så här quirky och lite konstig och så. Så det leder ju till slut till att hon bara, okej, jag får skriva mina egna roller.
Som vi brukar återkomma till.
Det är det man måste göra. De flesta framgångsrika gör så. Men... så att det är ganska bra och nyttigt tror jag för dig då med din 30-års ångest. Jag återkommer till det här att få höra folk som är
jag
andra
late... Jag älskar ju late bloomers!
Late bloomers,
exakt. Borde ha en per avsnitt för att liksom få ge folk perspektiv. Och nu är ju Phoebe, alltså de perspektiven är ju ganska grova. Mm. Att lyckas med det hon... Det här får ligga lite under
TV. Man bara, du kan också få en såhär, vadå, 11-faldigt Emmy-nominerad TV-serie. Jag vet inte hur många nomineringar.
Jag skulle precis säga det, att det här får ligga lite under Emmy-kollen med Parisa och Britta. Jag bytte på våra namn nu. Nu börjar det. Takeover. Nej, men Emmy-galan 23 september, Fleabag nominerad och Killing Eve och massa andra. Vi kommer snacka mycket mer om det.
Absolut. Det jag vill spela här i podden är ett citat apropå då liksom hennes late blooming. Det är faktiskt ganska intressant och för mig typ ganska träffande att höra henne prata om åldrande.
Women can be so haunted by or hunted by as they get older because we're taught to be hunted by it as we get older. There's so much humor in that and there's so much life in that kind of stuff. And it's the gloom of self-loathing that we're supposed to grow around us as we get older and start fearing that our value is diminishing has been the opposite experience for me, actually. You know, as all that kind of stuff comes and you realize, actually, no, this is just... I feel like there's a message from society and billboards and all that kind of stuff that is... teaching us to sort of hate ourselves. And I've always felt like that was a kind of way of controlling us. And the moment I realized that, I was like, oh, you're just trying to control me. And then that flicked my rebellious switch even more. And now I just feel way more fierce than I ever did in my 20s.
För ungefär 2 veckor sedan så släppte singer-songwritern Britta Persson. Känner du till henne?
Jo, Britta med 2 T.
Absolut. Absolut, min namn.
Brunlugg.
Det kan det vara.
Ja. Som att jag blev ett medium plötsligt. Jag började liksom spåna fram en person. Ja.
Britta Persson, för många känd som singer-songwriter, men för några av er också känd som Bruna Luggen, Britta Persson. Hon släppte tillsammans med, får man ändå säga, systrarna Lisen och Emma Adbåge, som till dagligdags är illustratör och barnboksförfattare. De har liksom tillsammans gjort ett album. De har gjort väldigt mycket press på det här. Och det kanske ni har läst i DN om hur... Ja, det är liksom en... De har skrivit texter och Britta har tonsatt. Det är låtar som kanske är så här, typ barn, en barnskiva man står ut med och lyssnar på. Fast det är också för vuxna. Det finns ett spår som heter Det finaste som jag har fastnat i mitt huvud och som jag har haft på repeat. Och på grund av det här så klickade jag in mig på deras Instagram-konto som heter Folksamlingen. Heter den här boken, skivan. Och där är det alltså, det fina med internet tycker jag, att man kan få ta del av händelser, till exempel så här once in a lifetime händelser som man faktiskt inte råkade vara på. Och i det här fallet så är det då en konsert för typ, jag tror det är releasefesten för det här albumet. Då Britta står på scenen och sjunger och sen så när nästa vers kommer, då är det så här, hon typ fuckar upp tonarten lite grann och så bara, men Amanda, du kanske kan sjunga i den här tonarten. Och så sitter i publiken Amanda som sjunger i Amazon.
Mm.
Otrolig röst. Mm. Så då sitter hon med sitt barn i famnen och bara stämmer upp, för det är hennes vers då på den här låten, och sjunger. Och sen, efter det, när hon är klar, då tittar Sibyl Attar in genom rutan typ och står så här i dörröppningen och bara, ska jag sjunga? Vill att jag ska sjunga? Då har hon också sitt barn i famnen och typ kanske gått ut för att trösta det eller något.
Det låter superregisserat.
Nej, men det låter så regisserat, men det är, jag svär, det är allt bara hände helt.
Nej, jag misstror inte.
Nej.
Men det är för bra för att vara sant.
Jag vet, och det är så njutbart. Och det här klippet har jag tittat på så många gånger. Så mitt tredje tips är alltså ett klipp på Instagram som ni ska läsa upp, @folksamlingen. Och där får ni höra de här fantastiska musikerna göra det de gör bäst.
Britta,
för
ditt bidrag till det här avsnittet. Som min tre grejer jag har konsumerat eller tänkt på under veckan. Vi behöver ett bra formatnamn för det här.
Mm.
Obs-trio. Tre obs från veckan. Jag har sammansmält dem till att alla handlar om en mycket viktig central person i våra kultur och privata liv. Det är dags för Adam Driver season.
Okej, där har vi, alltså om du i förra avsnittet pratade om Brad Pitt och utan att, alltså du kunde inte sluta rodna och fnissa. Adam Driver är typ så för mig.
Ja, men jag skulle precis komma till det. Det här är så kul att du tar upp det. För jag tänkte precis säga att jag tänker undvika att vara fullt så könslig idag i min beskrivning av hur mycket det betyder för mig. Men då är vi på samma sida i alla fall. Det är bra. Nej, men den här veckan har det bombarderat loss saker som kommer i höst, som innehåller Adam Driver. Adam Driver blev Adam med världen i Girls, som vi nämnde alldeles nyss. Där han spelade en sociopat med olika böjelser och obehagliga tendenser. Som hade en ganska opolitlig romans med Lina Dunhams Hannah Horvath. Sen dess har han gått och blivit en så fruktansvärt bred skådis. Mm. Han kan ta sig an vilken roll som helst egentligen. Och bara det jag tänkte beskriva nu.
Han har gjort en Chris Pratt med andra ord.
Men Chris Pratt, kristendom. Jag tycker att Chris Pratt har gått in i en väldigt snäv värld. Vilket är att vara the leading man.
Mm-hmm.
Han är ju väldigt rolig i Guardians of the Galaxy. Och har en liten komisk udd också i Jurassic World. Men blir mer och mer en sån utsuddade kanter. En konturlös, liksom, kommersiell storskådis. Adam har ju otrolig udd. I höst kommer vi få se Adam Driver som intergalaktisk skurk med daddy issues. Typiskt samtida neurotisk man i kreddingfilm. Och den sortens myndighetsmanna film som kommer kallas viktig av New York Times. Och nu ska jag berätta vilka filmer detta avser. Så fram era anteckningsblock, ni som alltid hör av er och undrar vad vi tog upp i varje avsnitt. Nummer 1. Har du inte sett trailern till nya Noah Baumbach-filmen som heter Marriage Story?
Nej, det har jag inte.
Nu när vi ska kolla på trailersarna kan jag bara säga att de har styckat upp historien i två delar. Han spelar mot ScarJo.
Mm-hmm.
Och ni vet ju hur vi känner för ScarJo. Otroligt kluvna är ett väldigt snällt uttryck. Jag tycker vi har varit så hårda mot folk de senaste veckorna. ScarJo är en väldigt begränsad skådespelerska.
vad hon tolererar för roller. Och så även i dessa trailers. Men jag ska bara säga att Noah Baumbach har styckat upp historien i två trailers. Den ena heter What I Love About Charlie. Och är då hennes perspektiv på hennes mans spel av Adam Driver. Och så finns det en som heter What I Love About Nicole. Som då är hans perspektiv på hans relation med Scarlett Johanssons karaktär. Lite som The Affair.
What I love about Charlie. He loves being a dad. It's almost annoying how much he likes it. He cries easily in movies.
I cried 4 times.
Me too.
He's very competitive.
What's this? Who owns Baltic Avenue?
Okej, första tankar från den första trailern.
Nej, men alltså, gud vad han är bra på, alltså Baumbach. Mm. Att göra det så att det känns äkta. Alltså jag älskade Squid and Whale. Det är en fantastisk, alltså så här, hur han sätter stämningen. Och det här känns så bra. Och också, jag ser nu hur jag kommer sitta storböla till det här.
Men han, som ingen annan, gör ju 360 karaktärer. Han är fantastisk på att visa på skav och på jobbigheter också.
Vad har han gjort förutom Squid and Whale?
Okay, som exempel så har han sedan dess gjort While We're Young. Där man bland annat ser då Adam Driver med Ben Stiller som provar en ungdomlig hatt, absolut. samt The Myrowitz Stories som var en film för Netflix med Ben Stiller. Så han verkar ha någon trefilmsdeal med Netflix där det här ska ingå.
Är den här på Netflix?
Den ska gå på Netflix, Marriage Story. Kanske jag glömde säga. Men så är det.
Varför jag suckar stönande nu är ju bara för att jag inser att då kommer jag kunna se den, för jag kan se den hemma. Och inte behöva så här fixa väldigt barnvakt och, eller gå på barnvagnsbio.
Gud vad kul, det måste vi göra någon gång. Jag med en tom barnvagn.
Ja!
Men du frågade här under trailern om Greta Gerwig.
Ja.
Och det är ju så att de båda har jobbat ihop på hennes otroliga Frances Ha. Hon har ju sen gått och gjort Lady Bird. Och nu kommer också snart med Little Women, vars trailer ju välte internet. Det här har vi analyserat på vår Instagram. Kan ni gå in och kika?
Yep.
Och nu då till Scarlett Johanssons perspektiv på denna kärleks/äktenskapshistoria.
What I love about Nicole. Loving you. She's a great dancer. Infectious. She is a mother who plays. Really plays. She gives great presents.
Det där var alltså Adam Drivers karaktär, hans syn på vad han älskar med sin fru Nicole, spelad av ScarJo. Och jag tycker att man direkt reagerar på att ScarJo känns så, som att hon har noll trovärdighet egentligen i de här scenerna.
Yes,
känner inte du det? Jag blir irriterad bara av tanken.
Jag tycker hennes frisyr känns otrovärdig. Den ser ut som att man har haft kort hår och ska låta den växa ut fast man är 14 och heter Brita Zachary och har en skate-stil. Jag har så svårt att se att hon bara skulle ha... Alltså att, ja, jag vet inte.
För mig var det kvinna som har ett suburban life och skaffat sig en praktisk frisyr. Och en totalt livsförnekande person, med andra ord.
Jo, men de ser ju inte ut att vara sådana personer.
Jag har väldigt mycket hår själv. Och det ser jag som mitt enda livsbejakande drag.
Ja.
Härligt. Jobbigt, men det är värt det. När jag säger inte galaktisk skurk med daddy issues syftar jag givetvis på Kylo Ren. Nu kommer alltså J.J. Abrams. Det kommer alltså den nionde filmen ur Star Wars-historien. Eller Stjärnornas krig, som man säger...
God kväll,
Umeå. Och J.J. Abrams är den som fått äran att tackla den här finalen. För han menar på att den ska kapsla in tidigare filmer också. Samtliga tre trilogier. Den sista, Star Wars The Rise of Skywalker, har premiär 18 december. Förhoppningsvis worldwide. Orkar inte behöva gå och vänta i Sverige på att den ska komma.
Nej, inte jag heller. Alltså jag är ju ett sinnessjukt Star Wars-fan.
Men
har vi pratat om det?
Nej, inte tillräckligt.
Alltså jag hade ju bilder på Luke Skywalker i mitt skåp när jag gick i högstadiet och hade ett skåp.
Åh gud.
Ja, alltså, alltså jag har sett så mycket.
Och för att du fick killar på det eller?
Nej.
Är det motsvarande killar som går ut med FI-posters i bakfickan?
Nej, men jag tror det var under tiden man formar sin personlighet lite tydligt. Alltså som en grafisk profil. Att man bara, jag är en sån här person, jag gillar Star Wars. Och det var efter ett maraton. Jag hade sett alla filmer på raken. De som då fanns på en kyrkas ungdomsgård. Absolut.
Fan vad fett. Mm. Vi kanske kan återbesöka den för en livepodd där vi dissekerar filmen totalt.
Intressant.
Ring upp dem, eller ring oss om ni lyssnar.
Ja.
Jag är också besatt av Star Wars och längtar väldigt mycket efter det här. Leia, alltså Carrie Fisher, kommer figurera på något sätt i filmen med material de filmade innan hennes bortgång.
Rest in power.
Rest in power, verkligen. Sen då till den tredje. Den film som New York Times kommer kalla viktig och så vidare.
Mm-hmm.
Det är filmen The Report. Här kliver Adam Driver fram som en person som undersöker CIA:s bruk av tortyr efter 9/11.
After 9/11, everyone was scared. Possible hijacked plane. Scared it might happen again.
Obvious terrorist attack.
It was my second day of grad school. Next day I changed all my classes to national security.
Detta kommer ju vara Adam Drivers Watergate-aktiga film där han spelar en FBI-agent som kämpar med att få tillgång till information om vad som egentligen händer bakom lyckta dörrar. Och det ska bli väldigt kul att se honom i den här tappningen. För alltid när man ser Adam Driver, i vilken roll av de här vittskilda det är, så läcker du igenom lite av hans person. Eller hur? Det här kroppsspråket, det här sättet. Man känner ju igen, Adam Driver i botten av allting. Och för de flesta så vore ju det en nackdel att alltid ha en sån igenkännlig persona. Att man då framförallt ser honom och inte rollen. Han har ju lyckats förena det.
Mm.
På ett sätt som jag tror att få andra skulle komma undan med. Tänk så att Daniel Day-Lewis som går helt upp i en roll. Som är en sån method actor som tror att han är Lincoln under de flera månader som han spelar in filmen. Medan Adam känns som att han är sin person och sen ovanpå det applicerar de här dragen av de han spelar.
Mm.
Så jag är jätteexalterad såklart inför den här filmhösten. Mycket tack vare Adam och massa annat som ni hör om hela tiden.
Jag tycker att det låter som något riktigt gosigt för oss som älskar Jason Bourne till exempel. Alltså den typen av film. Mm. Det behöver inte vara en Bourne-film. Jag fattar att det inte är det. Mm. Men liksom den typen av film. Ni vet som alltså bara så här fläskig USA, oj, det är
konspiratorisk,
exakt. Och vem kan man lita på? Men lite grann kanske, alltså hans roll i Black Klansman är ju ändå a kappa. Då tänker jag att det kanske, alltså kan det vara liksom lite han är ju, den stilen?
Han är ju av Black Klansmans behållning.
Mm.
Alltså Spike Lees film som han hade velat ha en Oscar för. Hade kunnat tänka mig att han skulle få en Oscar för typ manus eller liknande. För Oscar för bästa film borde ju ha gått till The Favourite, det vet vi alla. Den är ju, alltså Black Klansman är ju en film där Adam Driver får hålla liksom från. Han är ju ändå i fronten för den här frågan, det är så det blir. En fråga om vit maktrörelsen som hatar svarta män. Så det är lite speciellt. Men nog om det, något jag kom på. Finns det någonting man inte kan föreställa sig Adam i? Någon sorts roll eller sorts film? Apropå det här att han är så mångsidig.
Alltså du har ett svar på det här eller?
Nej. Men jag började direkt fundera, vad vore helt motsatt det här? Ändå coola, kreddiga som han har lyckats åstadkomma. Jo, alltså Magic Mike kanske behöver en uppföljare till. Mina favoritfilmer.
Är det så?
Men att han, tänk att han skulle spela någon slags Channing Tatum-aktig.
Ja.
Jag bara... Ja. Men när jag försökte tänka det, vad är minst tänkbart, så tänkte jag på Magic Mike. En Magic Mike-film. Men även det skulle han säkert göra och briljera.
Vet du vad jag skulle säga? En musikal, och sen kom jag på, fan, han skulle göra det bra, han skulle vara så het.
Tänk om han skulle göra någon riktigt banal Paddington-film.
Ja, den. Familjefilm med, nej, där han måste spela mot animerad karaktär.
Ja.
Där har du det. Gud. Det skulle inte vara värdigt. Det skulle inte vara värdigt.
Han skulle ha pappa till ett monster. Hoa. Monsters Inc. Monster.
Stäng av.
Live action.
Stäng av. Parisa, varje år så lanseras ju en nyordslista som kommer från Svenska Akademin, eller hur? Vilka nya ord har vi lagt till här i listorna?
Ibland är de väldigt publikfriande. Jag minns när de lanserade killgissa. Eller lanserade, ja. När de accepterade killgissa.
Ja, men det är som att man nästan tänker att det är en PR-byrå som bara, nu behöver Sverige en lägereld och samlas runt. Mm. Det är lite nyhetstorka här i början av året. Vi kör lite mysigt som att prata om i fikarummen.
Men den har ju en faktisk funktion också.
Ja. Att hela tiden modernisera språket. Och sen att den slänger in vissa alltså helt forcerade ord som Killisa. Det är inte... Jag vet inte. Nej, jag tycker att det känns lite urholkande.
Faktiskt. Men det är lite kul för att det blir som ett tidsdokument ändå. Alltså det säger ju någonting om tidens anda. Eller the zeitgeist, som är ju ett ord som används på engelska mycket. Jag vet inte, vad säger vi? Alltså tidsandan.
Mm.
Och nu så skulle jag vilja prata om fenomenet med... Alltså liksom nyord. Mm. Alltså det här med att vi liksom rebrandar saker med att kalla det någonting annat. Lite mer positivt.
Aha.
Vi har till exempel...
Förskönande begrepp.
Ja, typ. Alltså det jättegamla exemplet är ju att kalla en städare för lokalvårdare.
Okej.
Okay. För att det är så här, det låter så tråkigt att säga städare. Vi har bytt från dagis till förskola.
Absolut.
De heter inte fröknar utan de heter pedagoger.
Mm.
Obs, på mitt får man ändå säga det gamla. Vilket jag är så tacksam för. Alltså, bitit mig i tungan så många gånger annars. Sen så har vi, på lite senare tid, så har vi istället för sjukgymnast, så heter det ju nu...
Nej.
Fysioterapeut.
Men är det samma sak?
Är det samma sak? Och sjukvård heter ju nu med friskvård, om man ska vara riktigt korrekt. Och det jag tänkte prata om
för
nu...
För att man syftar till att bli frisk? Är det något
det har så negativ klang, Parisa.
Vad är det för Filippa Reinfeldt som
alltså, det är exakt... Jag tänker också så här, för vems skull? Alltså jag menar, om du söker vård så är du ju sjuk.
Ja.
Om du går till en sjukgymnast... Men bara, det är ju inte som att jag tänker att jag kommer fortsätta vara sjuk bara för att jag kallar det för sjukgymnast. Det är jättekonstigt.
Det är för negativ klang.
Ja.
Men det här tycker jag är en del av samhällstrenden. Att vi kan tänka oss lyckliga eller tänka oss friska.
Ja.
Att allt är inställning.
Just det.
Och det är en väldigt privilegierad åsikt att ha.
Ja, men precis. Och sen så kan man ju också... Precis, som att man får skylla sig själv.
Ja.
Om man fortsätter vara sjuk.
Men det, nästa steg kommer ju vara att... ja, men du vet, folk som får cancer, det kommer vara så här... Men gjorde du det själv mot dig själv?
Ja.
Eller, alltså,
tänkte
vi,
dåliga
vi
tankar.
Vi är ju i det nu redan. Därför är sådana här grejer får så mycket kritik när DN har ett uppslag med någon som blev frisk från cancer för att hon hade så himla god inställning. Man bara, jag tror absolut inte att det var det. Men det där tycker jag florerar jämt.
Till exempel så heter det ju nu gärningsperson istället för gärningsman. Det kunde vi läsa i tidningen tidigare i veckan apropå det fruktansvärda som hände i Malmö när en 30-årig kvinna blev ihjälskjuten på öppen gata på förmiddagen mitt i Malmö.
Men spoiler, liksom de flesta våldsbrott begånget av en man.
Precis. Alltså varför ska det heta gärningsperson?
Inte en skarp åsikt utan rent statistisk lära.
Precis. En annan genusgrej är ju att det heter föräldraledig istället för mammaledig.
Det är bra.
Ja. Och sen så har vi också då inom handikapp ett ganska känt exempel som är att det heter ju faktiskt inte rullstolsbunden. Mm. Utan det heter ju att man är buren. Rullstolsburen.
Ja. Men jag minns
buren
inte ens
av en rullstol.
Bunden finns inte.
Nej, den är ganska gammal. Ja. Liksom. I alla fall så... Det jag vill prata om nu, det är en grej som jag stötte på.
Trodde du bara
på.
Ville att vi skulle lära oss ett och annat?
Nej, men det var lite... Visst kändes det som att det var lite så här... Som att Språkrådet kom hit och höll en föreläsning.
Det var väldigt... som att det sämsta med våran podd... När vi är lite predikiga. Att folk tunar in och möts av en vägg.
Vända.
Av... Så här får ni inte säga längre, utan man säger gärningsperson.
Jag menar alltså...
Ni förstår att du kommer med nu.
Alltså jag ska absolut läxa upp.
Ja.
Tro inget annat.
Men, men
inte de du tror. Jag ska inte läxa upp lyssnarna utan jag ska läxa upp människorna som jag har stött på Instagram.
Mm.
Som har börjat kalla
nej.
Sig för
nej.
Inte ensamstående. Utan självstående.
Nej men det är så otroligt. Självstående.
Alltså,
för att
och jag har inte ens frågat, men jag gissar...
är inte ensam, gissar jag.
Exakt, exakt, Parisa. För att ensam kanske syftar på... Nej, men, och grejen är här, för det första jag ska racka ner på, jag gissar då att man har gjort en rebranding. Man tänker så här, ensamstående har så negativ klang, för det på något sätt hintar att jag är i relation till någon annan, kanske.
Just det.
Om du... Ja, jag gissar hejvilt nu. Men det är inte språkligt korrekt. Därför att själv är ju... Alltså om du går på bio själv... Och det här har jag blivit bankad med av liksom språkfascister,
ja, men
till föräldrar.
Det du ska säga nu, det här är verkligen för mig... Den här liksom pappa, en kompis pappa som alltid skulle reta när man sa, har du samma skor som jag?
Ja, och så det vore lite trångt.
Exakt, fort som fan var den farsan där i hallen. Ja. Och drog en sån snäsig, kolla vad smart jag är. Ja. Och det är vad du ska göra nu.
Ja, det är vad jag ska göra nu. Nej, men jag låter min mamma ta den pucken. Mm. Därför att hon sa alltid, och man bara, jag ska gå själv på bio. Hon bara, alltså så du skickar ingen annan i ditt ställe?
Hejo, burn.
Sick burn.
Sa din mor då.
Hon bara, här har du lite cold water to apply on that burn.
Hon är så cool.
I alla fall, så förutom att det är språkligt inkorrekt, så känner jag så här, här är det jag vill säga. Mm. Poängen är, varför är det så himla hemskt? Alltså varför är ensam ett så negativt ord?
Du menar att istället för att behöva rebranda om det och byta bort ensam, kanske vi borde tänka på betydelsen av ensam?
Exakt. Mm. Och på samma, alltså, så här, vi har ju ändå, alltså, det är ju liksom det flest antal singelhushåll i Europa är väl, finns i Stockholm. Mm. Alltså i Sverige så här, vi är väldigt mycket ensamma.
En av poängnivåerna i På spåret.
Var det så?
Stockholm.
Jaså.
Halloj.
Och grejen är, vad var det på för poängnivå?
Kanske var 6.
Ja, precis. Perfekt 6a. Mm. Alltså grejen är så här, varför är det så himla, varför är vi så rädda för att vara ensamma? Och sen, absolut.
Men to be honest, när har du någonsin varit ensam?
Precis, jag vet så här, jag sitter i den båten där jag är så här i en relation och kanske mer så här längtar efter att få vara ensam.
Men
lite då och då.
Men bara för att säga klart, du har heller aldrig, i en längre period sen du blev vuxen, varit singel eller lång tid?
Nej,
eller?
Men tror du inte att det också beror mycket på min rädsla att vara just ensam?
Jo, men det är det jag menar. Ja. Så att du, för ibland känner jag att det kan ju också löna sig att du berättar om att du har varit, alltså att du själv har dina issues med begreppet ensam.
Ja, jag kanske ska vara tydligare med det då. Här sitter ju inte jag i på något sätt och preachar från ett håll. Kan inte vara lite mer som jag? Mm. Utan jag menar mer så här, jag är så här. Jag tycker synd om min pappa när jag tänker på att han sitter och äter middag ensam. Mm. När mamma är bortrest. Mm. Varför tycker jag det? Alltså varför får jag så ont i hjärtat? Han har väl jättegött när han gör det. Mm. På samma sätt som jag ofta har det ganska härligt när jag är ensam. Mm. Och jag skulle vilja, alltså på samma sätt som vi faktiskt pratade om en gång för jättelänge sedan när vi träffades i tv. Mm. När du hade din Parisa Amiri talkshow. Mm. Och vi pratade om kroppsbilder och jag berättade att jag har ganska så här, kraftig benstomme och att folk alltid ska säga att jag inte har det. Mm. Alltså att jag har breda handleder och folk bara nej, det har du inte alls. Det bara, du är så nätt och fin. Man bara, jag sa inte att det var något dåligt. Jag bara sa att jag hade breda handleder. Varför måste vi liksom kalla det något annat?
Men att det är andras reaktioner och när folk lägger in sina värderingar som gör att det känns dåligt.
Ja, exakt. Och varför är det dåligt? Och lite så, jag skulle vilja att vi kanske med ordet ensam gjorde lite samma resa som jag tycker att ordet tjock har gjort på sistone. För det är ju ett sånt som kroppsaktivister och också människor som liksom bara är tjocka utan att kanske nödvändigtvis vara kroppsaktivister, som Kakan till exempel, som säger så här, jag är tjock. Alltså du behöver inte säga så här, nej det är du inte alls, utan bara, jag är tjock, och äga det ordet istället. Så tänker jag så här, varför kan vi inte göra samma med ordet ensam? Mm. Just throwing it out there.
Nu tänker jag på lite olika exempel. Mm. En ensam lunch.
Ja, är det dåligt?
Men jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är ett begrepp som ändå finns.
Ja.
Och det tycker jag är talande i sig.
Ja.
Ensam bio.
Ja.
När man ändå ska markera hur många man var när man var och gjorde någonting.
Precis.
Det är ju speciellt.
Ja.
Ja. Men jag är nog som du, att jag trivs ju inte jättebra med att vara så kallat ensam heller. Det finns ju det här alone but not lonely, heter det va? Det är som att engelskan har liksom större rymd för nyanserna i det här.
Mm.
Ensam men inte känner sig ensam. Kanske en svensk, det närmaste man kommer i alla fall.
Inte mol alena, jag vet inte. Det kanske är det som är grejen, att vi rymmer inte de nyanserna i språket.
Mm.
Vi kanske, men jag tror inte att sättet att komma åt, alltså jag tror ju då att istället för att börja kalla det för någonting annat, att man ska säga själv istället, att vi istället bara kan börja fundera över varför är vi så himla så här, livrädda för att ensam är någonting dåligt. Mm. Alltså jag ser ju, vi har ju ändå det här nu kommer det låta supersmetigt, men vi har ju ändå det här uttrycket liksom ensam är stark. Mm. Alltså varför är det så? Varför slutade vi? Varför tror vi inte på det? Varför är det som en loser?
Men det är så konstigt, för vi lever i den mest individualistiska tiden någonsin. Men ändå detta.
Mm.
Ändå, men alltså jag tänker ofta på att utifrån så verkar det som att alla har ett komplett socialt umgänge exakt hela tiden. Mm. Att få kanske bara berätta om eller posta bilder eller skriver om när de har varit på diverse tillställningar eller med kompis gjort det och det och det.
Mm.
Men de här luckorna emellan är folk dåliga på att visa upp. Du kan väl visa upp när du är ensam hemma nästa gång vad du hittar på då?
Ska jag göra det?
Det är rätt trevligt.
Vore det ett sätt att normalisera och stärka uttrycket ensam?
Vi checkar in igen om ett halvår. Ni alla kan väl göra detta under hashtaggen reclaim ensam.
Ja. Jag är ju väldigt ofta ensam. Och jag förstår att det liksom inte är värt något eftersom jag ändå är i ett förhållande. Och så är det undantagsfall att jag är ensam.
För du vet ju när ensamheten upphör. Att den kommer göra
exakt, det. Att den kommer göra det. Men jag känner ändå som att alltså, när jag är det så tänker jag så här att det är dåligt så här, jag är ensam med två barn just nu och det är så här jättesvårt och så vidare. Men ärligt talat så njuter jag ganska mycket av det. För att jag är väldigt så här, en codependent person, så att jag gör oftast, när jag och Kalle är tillsammans så gör jag liksom Kalles grejer.
Mm.
Och när han då plockas ur sammanhanget, eller skjuter ut sig själv skulle jag vilja säga, då jag har liksom svinmysigt, men eftersom det är så här, samhällets syn på det är liksom att jag är en loser för att jag då är ensam med två barn. Mm. Alltså förstår du, utifrån sett så är det så här, och alla kompisar bara, hur, alltså, aha, är han borta igen? Så, fast jag njuter, alltså de facto njuter haft, ganska mycket av det.
Du har haft två barn i typ en månad.
Ja, exakt, eller? Förlåt.
Alltså, har det gått en månad nu?
Ja, men det finns ju ett större bonusbarn
återkom
också.
När, återkom när båda har, kan gå.
Alltså vet du, ja. Jag är så en jävla hycklare här om kvällen. När båda grät samtidigt, då trodde jag fan att jag skulle tappa det.
Ja.
På riktigt.
Kan inte du ringa ut mig när du är jaktänka?
Jo!
Jag har inget för mig.
Gud vad mysigt.
Jag kan hjälpa dig massor.
Mm.
Och inte hjälpa och bara mysa och hänga.
Mm.
Så nu har vi löst ensamheten.
Perfekt.
På tal om hyckleri, kul.
Mm.
Känner du igen denna melodi? Grundstommen i ens existens.
Mm.
P1s melodi. Och i P1 i helgen så kom ett samtal som kom för mig att handla ganska mycket om ord. Som du har varit inne på precis. Innebörden och betydelsen och så vidare av vilka ord vi använder. Britta, tycker du att vi har hård ton?
Nej, det tycker jag
inte. Tycker
du
att vi har haft hård ton?
Alltså jag tycker att jag har för lite hård ton. Jag försöker åt att släta över mitt litet skratt.
Du tycker vi har avsaknad av hård
ton? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi skulle kunna vara hårdare. Framförallt jag.
Men jag är väldigt trött på den återkommande hård ton-debatten. Det har varit en sån vecka, nu precis, där man ja, men liksom har rasismen gått för långt. Sådana begrepp som så urholkar en debatt fullständigt. Så tycker jag att hård ton har lite samma. Varför det var en hård tonvecka var för att återigen så befann sig Hanif Bali i nyheternas mitt. Och när man pratar om Hanif Bali och väljer att använda begreppet hård ton så är det lite att förringa hans faktiska verksamhet.
Ska du berätta snabbt vem han är bara för de som inte vet?
För de som inte vet så är Hanif Bali en moderat riksdagsledamot som har ett väldigt stort följarskap på Twitter och på Facebook och Instagram tror jag.
Jag kan säga så här. Misstänkt många följare.
Misstänkt många följare.
Mm.
Det är också typiskt hans språkbruk. Men hur menar du?
Nej, men jag menar att det kanske inte är faktiska personer allihopa. Har jag hört.
Det är som när han säger påstått ensamkommande flyktingbarn.
Ja,
man lägger in sådana små
nej, nu använder jag hans retorik.
Nej, men du gör ju det för att du menar på, vilket ju är en vanlig förekommande kritik mot Twitter. Att det, liksom, det blir den här stormen i vattenglaset. Att det upplevs som att det är så väldigt, väldigt många. Medan många har så här fejkkonton eller att det är mobiliserat på olika sajter där man har massa Twitterkonton som man ska skjutsa ut information via.
Mm.
Så Hanif Bali i alla fall är en av de största från Moderaterna. Han gick nyligen om Annie Lööf på Twitter och var väldigt lycklig över det. Han har utmärkt sig genom att ha en så kallad hård ton. Hur upplever du Hanif? Hans sätt att vara och hans språk?
Jag tycker att stilen är lite så här, njuter av att provocera. Sån är jag. Jag är lite provokativ typ. Och alltså, gör det med flit för att det genererar ganska mycket vågor.
Ja, exakt. Han har funnit sin plats på något sätt i debatten. Och han var med i söndagsintervjun i helgen. Och detta är en märklig timing, för att veckan som gick innan så gick Ulf Kristersson slutligen, ska man säga, ut med kritik mot Hanif Bali. Han har på sin Twitter förnedrat frågor som jämställdhet eller flyktingfrågan eller annat med sina ganska grova så kallade skämt och påståenden. Men det som slutligen fick Moderaterna och Ulf att ryta ifrån, då tänkte man såhär, nu har han gått över alla gränser, Hanif. Nu ska han få kritik från partiet. Det var det mest återhållsamma Hanif har skrivit eller sagt i sitt liv, tror jag. I sitt yrkesverksamma liv som politiker.
Men angående fel person.
Han kritiserade Carl Bildt. Alltså partiets egen holy grail. Han gick ut och skrev i en dialog.
Alltså är det Dumbledore av Moderaterna?
Untouchable tydligen. Helig. Han skrev att Carl Bildt aldrig har haft rätt vad gäller utrikespolitiska beslut. Vilket återigen inte alls är, det låter inte som Hanif Bali. Om jag hade fått den meningen lösryckt hade det kunnat vara exakt vem som helst i svensk politik. Men det här blev droppen som sagt för Moderaterna. Mm. Så här får det inte gå till. Jag tror att Ulf till och med sa att den här tonen har inte vi mot våra medmänniskor. Men lite av Hanifs framgångsrecept är att ha var väldigt hård för och mer eller mindre bussa sina följare på olika personer han stör sig på för stunden. Detta har ju kallats för hans svans. Och det är ju en debatt hela tiden, ska man behöva ta ansvar för sin svans? Alltså det som man gör väcker på något sätt med att man uppmärksammar någonting. Vi pratade med er någon gång om att om vi tar upp någonting eller någon, då gör inte vi det som att mobilisera er att ni ska gå dit och härja mot någon. Och vi skulle också ta ansvar för det och vara noga med att markera det.
Skriv inte till Katy Perry att vi tycker att hon är dålig.
Nej, skit i det. Och Hanif har fått skit för det här för att folk vågar inte ens prata med honom på Twitter. För att de vet om att även en saklig debatt kommer sluta med att jag är bombarderad av meddelanden i flera dagar. Kanske från samma tre personer som utger sig för att vara 300 personer. Men ni förstår känslan. Och det är en typisk tystnadsmekanism egentligen. Att skrämma någon från debatt. Det var ju något tjafs med Pascalido här för ett par veckor sedan.
Precis,
också.
Precis vad jag tänkte säga. Ja.
Alexandra, när Hanif Bali återigen väldigt, på hans väldigt hårdföra, enögda sätt pratade om att överrepresentationen bland våldtäktsmisstänkta, att det skulle vara invandrare. Om man inte vet vad överrepresentation betyder, så är det alltså till sin lilla grupp i samhället så förekommer man mer än den procenten. Många tror att överrepresentation betyder att man är en majoritet.
Mm.
Men så här, du och jag, Britta, är ett rum med 8 män. Vi har 10 personer, så vi två tillsammans.
Det är 20%.
20%.
10% var.
Säg att man sen skulle titta på så här, okay, hur mycket taltid hade alla i rummet mot vilken grupp de motsvarar, eller vilken procent de motsvarar.
Mm.
Så mot våra 20% så hade vi kanske varit överrepresenterade i taltiden om vi pratade halva tiden.
Mm.
Är det här bara mer svårt, eller hur man säger, så får ni googla det här, vad det innebär, överrepresentation.
Precis, och han pratade ju också om en viss typ av våldtäkt.
Mm.
Det är inte liksom, alltså för att vi vet ju alla att de flesta våldtäkterna är i nära relationer. Exakt. De flesta våldtäkter generellt. Mm. Men han pratade om överfallsvåldtäkter.
Ja, och även där finns det andra faktorer. Jag gjorde ju en serie om våldtäktskultur. Precis. Jag intervjuade Nina Rung bland annat, kriminologen. Där hon väldigt tydligt berättade hur män av utländsk bakgrund, även om det är samma bevisbörda, så går deras fall oftare till rättegång.
Mm.
Och deras fall döms även oftare. Och döms även hårdare oftare.
Ja.
Så det är som en perfect trifecta av obalans.
Det är samma sak som att säga så här att people of color är mer liksom benägna att begå brott, därför att titta på amerikanska fängelser. Mm. Där sitter det typ bara svarta män i fängelset. Man bara, ja, fast vad beror det på?
Mm. Vilka blir trakasserade av polisen, fällda för brott som vita aldrig ens blir åtalade för. Mm. Man brukar ju skämta om att det är lagligt i hela USA med weed för vita. För de sitter inte på samma brott. Ja, nu fattar ni lite perspektivet. Men det som var grejen med Pascalido var att när han påtalade det här för att göra en poäng av hur trubbigt verktyg det är att bara peka på någons bakgrund, så skrev Pascalido, ja men som du då?
Du har samma som du. Jag tyckte att det var en osnap.
Det var så otroligt träffsäkert och enkelt.
Mm.
Det hon menar då var alltså att om man skulle ha det här synsättet, Hanif, då skulle ju folk misstänkliggöra dig också.
Mm.
Om man skulle liksom gilla den här retoriken som du går runt och hetsar upp folk till. Så skulle folk kunna ha den blicken på dig också. Och då pekar ju hon på orimligheten i att föra en sån debatt bara baserat på bakgrund.
Mm.
Det här borde ha gått över utan något speciellt. Resulterar i att Alexandra är alltså bombarderad återigen i flera dagar av många olika som skriver vidriga saker till henne, hotar och hatar henne och hennes familj.
Ja, men och folk så här drar upp att hon har så här plagierat någon bok, vilket är så här helt irrelevant i
även
sammanhanget.
Även själv. Ja. Men han typ retweetar det här i sin feed, lite för att bussa på folk på henne. Och menar på att hon inte ens är intelligent nog att identifiera rasism och liknande. Ändå väldigt återhållsamt för att vara Hanif. Men nu har vi lite exempel. Jag tror att ni som lyssnar ändå har någon aning om hur Hanif jobbar.
Har du på batik?
Batikhäxa?
Ja, batikhäxa. Mitt barn är batikhäxa.
Nu har poddens egen batikhäxa kommit med inspelningen. Alltså Brittas odöpta barn.
Ja.
Han ska amma. Men under tiden kan jag berätta vidare. Just ordet batikhäxa är faktiskt centralt för det jag ska säga. I Svannas intervjun, Martin Wicklin, vi berömde ju honom för hur han tacklade Fredrik Virtanens många slingrigheter eller försök till att slingra sig i, när han var med i Svannas intervjun i våras.
Mm.
I detta avsnitt ser det som att Martin Wicklin lägger sig platt.
Nej! Martin!
Ja.
Etu brutt.
Jag tror att han känner sig utmanövrerad av Hanif Bali från start. Och jag tror att han, liksom den här tystnadsmekanismen jag var inne på, känner sig lite att han, även om medierna i P1, där han också är programledare, en maktfaktor, så betyder inte det att man som enskild journalist undgår förföljelse eller vad det nu kan vara, om någonting man säger skulle stöta sig med hans följargrupp.
Men Martin Wicklin är väl starkare än så?
Ni får lyssna gärna själva, om inte annat så är den här podden till för att vägleda er och berätta hur ni ska känna för saker eller vad man kan tänka om saker. Och just det här med ord är återkommande med Hanif. Hela hans gärning på något sätt är att måla ut alla som överkänsliga snowflakes, som man gillar att säga. Typisk översittarmetod egentligen, att säga saker är töntiga eller överkänsliga. Han skojar om sojapappor, som han menar är avmaskuliniserade, deppiga, som aldrig får ligga.
Varför heter de soja?
Soja istället för latte, gissningsvis.
Jaha.
Nya eran. Och batikhäxa är ett återkommande favoritbegrepp för Hanif. Och det är ju såklart könat kvinnligt för att underminera kvinnors röst. Och det är just kvinnor som engagerar sig för mångkultur, jämställdhet och så liknande. I det här avsnittet så säger han istället batikmagiker. Ett begrepp jag aldrig hört förut. Och Martin Wicklin ifrågasätter inte ens, noterar inte ens att det inte skulle vara ett könat riktat begrepp. Och mitt i allt det här att Hanif är noga med att man ska få säga det och det, man ska säga vad man vill, så tvärvänder han plötsligt. Det verkar visst finnas saker som Hanif är obekväm med att man säger.
Man kan ju säga så här, om man tittar på de här uttrycken, ja, så är de ju också flitigt använda i alternativhögen på nätet.
Den är flitigt använda bland alla.
Notera bara, Martin Wicklin fick inte ens säga klart frågan.
Nej.
Och insisterade inte heller på att få ställa klart frågan. Utan låter Hanif nu dra på lite grann.
Det där är så här, alternativhögen, så folk vet. Jag tycker inte man ska använda ordet alternativhöger. De är vitmaktidentitärer. Det är en vitmaktrörelse. Jag tycker vi ska vara väldigt, väldigt försiktiga med att, för de använder ordet alternativhöger just för att koppla ihop sig själva med den vanliga högern. Symboler som en bredare allmänhet använder, approprierar de gärna och använder själva just för att kunna säga, titta, vi är som alla andra. Vi är en del av en bred rörelse. Medan det är ett gäng liksom, det är ett gäng kostymnassar.
Okej, så nu hade Hanif jättemycket åsikter om vad man får eller inte säga i dagens samhälle.
Ja.
Och det är roligt för hela allas kritik mot den här rörelsen av vad han kallar batikhäxor, eller PK-människor, är så här, måste vi säga en ordet? Kan vi snälla säga funktionsvarierade istället för bla bla bla? Det är ju liksom det som många av Hanifs gäng fraktar så mycket, att man ska ha respekt för andra människor i grund och botten. Men här gick tydligen Hanifs gräns. När jag hörde det här så hörde jag, gud, det här måste vara ett sånt otroligt tankefel hos honom. Att han stört så mycket på begreppet alternativhöger och till och med säger. Jag tycker inte man ska använda det ordet.
Men alltså att han, för, alltså han vill kalla skit för skit.
Så här, det är en sak om man sa kalla inte mig för alternativhöger. Det tycker jag, det hade varit också i linje med Hanif. Men att han säger ju att ingen borde använda alternativhöger.
Ja.
Den åsikten delar ju jag också.
Ja.
Men jag tillhör också det gäng som Hanif föraktar så mycket, som tycker att ord bär mening. Ja.
Så här är
att när man kallar någon för snowflake
PK.
Och han sen viftar bort det som att nej, det var ett skämt.
Vad menar han med snowflake förresten?
Snowflake är ett nedsättande begrepp för någon slags millennial eller samtida person som är överkänslig och typ stör sig på att folk säger n-ordet och sånt.
Ah, okay.
Det tycker han är. Och sen, det är ju alltid det här. När såna här personer är ute och säger svepande drastiska saker och får kritik, då säger de, men det var bara ett skämt, slappna av.
Mm.
Men gud,
absolut.
Töntigt.
Ja.
Och sen, det här var tydligen den punkt där Hanif insåg, kanske i stunden, eller inte insåg alls, att ord bär visst mening.
Mm.
Och för honom så var det först vid gränsen alternativ höger, för oss andra så var det många, många år sedan i Hanifs Twitter-historik, typ atikhexa och liknande, som man ansåg och inser att de här orden syftar till att förskjuta gränserna för humanistiska värderingar, för hur vi uppfattar andra människor och hur mycket vi tillåts misstänkliggöra människor.
Mm.
En annan grej som Hanif har varit väldigt aktuell med senaste tiden.
Men får jag bara
får
jag fråga en sak om det?
Här, ja.
Men, och vad tror du det betyder för hans följarskara? För att jag menar, jag tror att det finns många som hejar på honom och som retweetar hans grejer på Twitter, som just är bekväma med att kalla sig för alternativ höger. Absolut inte vill kännas vid någon vit maktrörelse. Eller?
Vi brukar ju kalla de här människorna för antingen högerextrem eller högerextrem curious.
Mm.
De vill gärna ta del av räckvidden de här rörelserna har på nätet. De vill gärna att deras tweets ska bli embeddade i poster på de här sajternas, hatsajternas artiklar.
Mm.
För det ger ju dem mycket uppmärksamhet och mer spridning. Sen så var väl det här det yttersta, jag vet inte, när man är med i P så vill man nog gärna ge sken av att man inte har någonting med människorna att göra.
Mm.
Men som vi minns, senast 2018 så blev ju Hanif utesluten i partistyrelsen för att han hade delat ett mejl som han hade fått från Chang Frick, som ju driver sajten Nyheter Idag, bland annat. Och ni som inte har sett det, så har Hanif blivit utesluten ur sina partiuppdrag nu senaste veckan också.
Mm.
Men det var på grund av bildgrejen.
Ja, precis. Ja. Men det var ju också typ det sista vettiga han hade. Alltså det var liksom
han
inte
har, men
så
det är det som är grejen.
Det var det man
han
hade kvar.
Han skäller mycket, men Britta, vad heter det produktionsbolag?
Tomma tunnor.
Tomma
skramlar
tunnor
högst.
Skramlar högst. Och vidare i denna senaste intervjun, som ni kanske vet, så har Hanif en bakgrund där han kom till Sverige som treåring, som barn till vänsteraktivister i Iran, och där han sen blev lovad att vi kommer hämta dig snart, eller du kommer tillbaka snart. Lovad i resten av sin uppväxt. Slussad mellan olika fosterhem.
Blev aldrig hämtad
av hämtad. Pappan hörde aldrig av sig. Mamma ringde en gång per år. Han är väldigt öppen med detta. Ah. Och det är ju hemskt om såren det säkert skapar.
Mm.
Och när man då hör hans olika metoder för att göra sig orörbar, som han säger ibland. Eller, det är lätt att bli hobbypsykolog. Det är ju för lätt nästan, så vi går inte in på det.
Mm.
Men det skapar en väldigt tredimensionell bild av vem den här personen är. Och olika faktorer till varför han kanske är så trotsig och så motvalls som han ofta är. Säkert en otroligt begåvad person i grunden, för man kan inte komma så högt upp i ett parti annars. Jag vill gärna inte tro det.
Mm.
Men vidare, han var ju aktuell i somras. Det har varit massa olika bussproblem. Dels var det en man som på sin rast i sin buss, där han är busschaufför, bad under en rast, blev uthängd på olika hatsajter. Detta även vidare twittrat av Hanif, av en slump. Det var en tidigare händelse där en ung kvinna blev ombedd att gå av bussen för hon var för lättklädd, uppgav busschauffören. Och det är såklart inte okej vad som än har hänt och vad som det än gäller. Hanif, en skatteavlönad folkvald politiker som representerar Moderaterna, twittrade ut detta
och skrev: All Malmö, Nordens Ramalla, levererar. Och vad han vill säga med det är ju helt uppenbart. Och när Martin Wiklin frågar, det du gör här är ju att insinuera att skulle vara en muslim eller drivet av islam på något sätt. Och då snappar han ifrån och säger, vadå? Om jag hade skrivit Malmö, Sveriges Chicago, hade jag insinuerat att det var en amerikan då? Och det är en sån enkel retorik. Visst är det? Så enkelt försök till att försöka ändra narrativet kring det här. Men bara, din agenda är fullt uppenbar.
Mm.
Och det är också det jag vill. Kan vi snälla sluta säga hård ton? Detta är en väldigt genomarbetad agenda.
Just.
Det är alltså inte en fråga om anständighet eller politisk korrekthet. Det handlar om vilka ord vi använder och hur vi fostrar våra väljare därefter. När man säger såna här saker gång på gång, insinuerar såna här saker gång på gång, förstår inte han att man uppmuntrar folk att misstänkliggöra folk i allt större utsträckning.
Jag tror absolut att han förstår det. Mm. Frågan är om han förstår att det är så jävla genomskinligt att det är det han gör.
Nej, men jag kan inte föreställa mig att inte förstå att det här kommer slå ner på enskilda individer. Det här kommer folk använda som verktyg för att förakta fler oskyldiga personer som råkar matcha de här signalementen som man fostrar sina väljare till att förakta eller misstänkliggöra.
Mm.
Alltså jag vill gärna inte tro det. Det känns inte bra. Det känns inte bra. Och när Martin Wiklin då försöker återfå någon slags grepp, styrning om den här intervjun, och säger, men vadå, måste inte allt vara sant som du twittrar ut? Har du inte ens det kravet på dig själv? Och han försöker gång på gång hela tiden snurra sig ur olika frågor som är väldigt, man förstår väldigt snabbt att han har förberett sig på att komma med de här. Men vadå då? Det här är ju lite som när man misstänker att ett våldsbrott eller sexualbrott är begånget av en person med utomsvensk bakgrund. Då piskar folk igång. Då piskar de här sajterna och de här högerextrem curious twittrarna och allt vad det är igång en sån jävla stämning. Och sen när det uppdagas att det inte var det, utan så kallade pursvenskar, om vi ska börja använda de här begreppen, då blir det väldigt, väldigt tyst ofta. Eller hur, Britta?
Mm.
Ja. Och liknande då med den här busschauffören som bussbolaget gick ut och sa att det absolut inte religiöst påbjudet det här, utan det var liksom någon dispyt, någon dålig dag just där och då mellan två personer.
Mm.
Då när Hanif ombeds förklara, är det inte viktigt att du vet saker, att du har fakta eller att det du säger är sant?
Mm.
Då återigen skatteavlönad folkvald politiker besvarar detta så här.
Men jag är redo att lägga en 100-lapp om någon är redo att ta en 100-lapp och betta mot mig.
På vad?
På om jag har rätt eller fel.
I att det var...
Att det har någonting med kultur att göra.
Det är lite som den där bilden, virala bilden, att där någon kommenterar en fejknyhet. Och
ja, nej, det spelar ingen roll, det är för jävligt ändå.
Det spelar ingen roll om det är fejk.
Jag försöker så här, om det är så att man tar reda på att det inte alls är på grund av Malmös liksom allmänna mellanösternifiering och liksom Malmös allmänna liksom ulandifiering det här har skett, då är jag redo att backa.
Okej, då är jag alltså bara betta en 100-lapp mot riksdagsledamot Hanif Bali. För det är tydligen så vi jobbar nu för tiden.
Men alltså, vad är det ens han säger? För alltså, det är ju liksom, vad ska man... Alltså hur
man ska
de
kunna...
har ju redan sagt, alltså Skånetrafiken har ju redan sagt att det inte beror på det.
Man ska alltså kunna spekulera vilt i varför människor har gjort det ena eller andra, hänga ut människor för ena eller andra och bli motsagd bara om någon kommer med exakta bevis eller någonting. Mm. Inte för att man kanske först ska faktiskt veta vad man pratar om. Så har ni funderat totalt den här intervjun, men om ni vill lyssna på någonting, lyssna på de sista 2 minuterna. För där har de klippt in ytterligare en senare inspelad del där Hanif reflekterar över senaste veckan som har gått. Det är en mycket mindre trotsig, arrogant person plötsligt som är väldigt mån om att partiet har fortsatt kontakt med honom och är ledsen för hur saker har gått till. Ska jag inte säga att jag skrattade det, men alltså, log!
Förlåt om jag liksom ger... Martin Wiklin liksom för mycket power och cred i det här. Martin Wiklin kanske fattar att en människa som absolut inte känslig för att han faktiskt blir motbevisad. Mm. Nej, men det var inte så i det här fallet. Det var inte religiösa motiv. Mm. Eller det var inte så här. Om man vet att det är en person som inte lyssnar på det örat. Mm. Donald Trump är ganska känd för det. Att bara, ja, fast det här stämmer ju inte. Här är faktafel 1, 2 och 3. Och han bara, ja, jag tycker fortfarande att det är så. Om han är bara, alltså att det, man bara låter den här intervjun liksom stå för, alltså att hans grejer får stå för sig själva på något sätt, att han faller på sitt eget svärd.
Jo, det skulle kunna vara Martin Wiklins approach. Sen så vet vi ju att säkert hälften som lyssnar på P1 är lite curious till dessa tendenser i samhället.
Ja, okay.
Och jag tror ändå att man som public service journalist är skyldig att alltid komma med relevanta motfrågor och kommentarer.
Mm.
Just att understryka det som du sa nu, men inte det väldigt trumpiskt av dig, Hanif?
Ja,
att när du får fakta bara komma med ett ganska arrogant motbud om betting på det. Och sen så han använder genomgående begrepp som mainstream media, alltså olika saker för att liksom demonisera eller misstänkliggöra etablissemanget.
Ja.
Det tror jag är ett otroligt lockbete för tyvärr alldeles för många människor.
Men det är ju ganska svårt om man är då representant för etablissemanget, vilket Martin Wiklin blir i det här fallet. Mm. Alltså på något sätt inte, alltså det blir ju väldigt svårt att då vara PK, alltså för att det är ju som en krånglig sits att intervjua en sån person som från början har
underminerat av
hela din grej.
Det är genialt av honom. Han bygger ju verkligen en miljö där Martin blir bakbunden.
Ja, och sen smyger in, alltså jag tycker att det är så här super, det absolut giftigaste i den här intervjun, det lilla jag har hört, nu har jag bara hört de här klippen för jag har inte lyssnat på det själv, men då är det så här, när han säger så här, islamifieringen av, eller vad var det han sa?
Ulandifieringen
av Malmö, som att det är ett faktum.
Mm.
Alltså bara sättet att prata så.
Man säger också att det är så Trump har lyckats förskjuta gränserna för vad man får säga och inte säga så långt. Att man hela tiden säger saker på ett statement-sätt.
Ah.
Att de då, oemotsagd, vilket det blev, framställs som sant. Och ju fler gånger man hör det, desto starkare kan man tro att det är sant.
Ah.
Så det här blev ju en uppvisning i sig av hur Hanifs retorik funkar. Och tystnadsmekanismen. Om det antingen var därför som Martin vacklar lite. Eller att han just i egenskap av så kallad mainstream media inte har verktygen för att bemöta det här. Det är också det vi har sett de senaste åren. Att etablerade medier inte vet hur de ska tolerera förekomsten av såna här sajter, sån här retorik, sån här spridning av fake news. Det ser vi ju runt om i världen. Så jag tycker att det var en väldigt talande intervju på det stora hela, och just det här med att vad vi säger har en otrolig betydelse för debatten och hur vi behandlar gemene man är mer talande än någonsin, tycker jag. Från Hanifs håll, så det var det jag ville säga om Haniferiet den här veckan. Tveksamt att vi inte nämner honom någonsin igen. Tack för allt poddstoff. Jag ska också erkänna att jag såg Dave Chappelles nya special i morse. Men det är för mycket att smälta.
Det får du ta nästa gång.
Jag tror faktiskt det, för jag vill också fånga upp lite reaktioner. Men det är ju, han kliver ju i alla sår. Oj. På alla ömma tår. Det är MeToo, det är Michael Jackson, det är HBTQ-gänget. Jag vet inte vad han håller på med.
Det ser vi jättemycket fram emot. Jag önskar att jag hade något tips som jag kunde säga.
Nej, men sen är det också Kristallen på fredag. Då tänkte jag live-rapportera på Britta och Parisa.
Herregud, gör det för en människa som kommer sitta hemma och amma samtidigt.
Alltså vårt Instagram-konto där vi dyker upp lite oftare än vi gör i denna podd. Så ni kan väl följa oss där.
Gör det.
Så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Tjubi.
Puss och kram.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.